Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lyssnar på Så vad händer med mig, Jonathan Rollins.
Och mig, Amat Levin.
Podden som håller dig uppdaterad på allt som händer populärkulturellt, politiskt och samhälligt.
Grymt. Good one. Ja, nej, men idag såklart vi ska prata om situationen i Ukraina och liksom det här kriget som nu pågår. Vi ägnar hela avsnittet åt det.
Yeah, be a little bit about a friend of mine who's dealing with the situation in a different way. Discussion on patriotism and how we would react or we think we might react in that situation. Just stay tuned.
Som vanligt, kom ihåg att det går att få reklamfria avsnitt och bonusepisoder om man blir en prenumerant på Patreon. Man går alltså in på patreon.com/svh så finns all info där.
All right, let's get to it. Drop that beat, Amat.
Yo,
it's good, bro. Stepped on each other.
Ja, precis. Båda för ivriga.
Yes!
Ny vecka. Vi är lite, det här avsnittet som ni märker kommer ju lite sent. Yeah. Senare på fredagen än vanligt. Men det är för att life sometimes.
Yeah, man. Yeah, but out here telling these jokes. Mm. So it's hard to get in the studio. But thanks to people who came out to Gothenburg and to Skövde and to people who did not respond when I was asking for, you know, tips, things to do. Nobody gave a fuck, man. Mm. Hurt my little feelings.
It bees like that sometimes.
Yeah, man. But it's all good. Glad to be back in Stockholm.
Ja, shit alltså, vilken vecka. Förra veckan så spelade vi in avsnittet på onsdagen och vi släppte det på fredagen. Så det var ju liksom dagen innan den här invasionen av Ukraina inleddes. Mm. Hur känner du nu, John? Vi hade ett litet kort avsnitt där jag pratade om att så här, okay, men
they're not gonna do anything.
No. Ni skulle sätta min blick till John nu. För det var typ det han sa sist förra veckan. Och bara sa, no, they won't do anything. Och
I thought it was just posturing. Everybody thought it was just posturing. And then they did what nobody expected. And
när skulle du revidera din what could go wrong attityd till allting? To be like, I'm not saying, oh, everything will always go wrong. But more like, I don't think it's going to go wrong, but it could go wrong. Rather than what could go wrong.
If my disposition is my disposition, man.
All right.
You know what I mean? I see what happened and I'm sad about it, very sad about it. And I was hoping I was going to be right, of course. And yeah, I was wrong.
Ni som hörde det, jag tog faktiskt bort, vi spelade in det där avsnittet och sen så la vi scheduled it för release på fredagen. Och det där lilla segmentet var ju med. Och det var bara typ en minut där jag sa att så här, shit, vi ska prata om typ Love is Blind och lite andra grejer. Vilket är speciellt med tanke på att World War 3 kanske bryter ut. Och John sa då, no, this is not gonna happen. Och sen så
Well, World War III is not
nej, men well, keep your mouth shut. Det här menar, uppdatera din liksom...
Okay, I guess if you believe that what I'm saying is making shit happen.
Ja, precis. Det är antingen det eller varje gång jag ska släppa en bok. För att första gången jag släppte en bok var det pandemin och nu är det här.
Så, you gotta stop writing.
Ja, det är det. Nej, men det lät bara jävligt osmakligt tyckte jag. Jag tog faktiskt bort det sen. Jag uppdaterade ljudfilen, jag tog bort det. För det lät lite så här som att man drev om... Alltså det var speciellt att höra så här, det kommer aldrig ske när det hade skett. Och folk dying. Yeah. Alltså, samtidigt som man kan lyssna på det. Så jag tog bort det. Det är sånt som händer när man spelar in liksom... I förväg.
And we try to record pretty close to the release date to avoid stuff like that, but hey man, shit happened, man. It's horrible.
Men ja, så den här invasionen har ju nu skett. Och vad är dina feelings kring det här, John? Vad känner du? Dels kring invasionen, men också så här, känner du dig... Jag gissar att jag redan vet svaret på den här frågan. Men känner du dig orolig på något sätt? Inte nödvändigtvis för World War III, men bara liksom någon slags unease alls? Eller är du bara...
Whatever? I mean, I am worried that that Vladimir Putin feels backed into a corner and is gonna like... I don't know, I just think of... I feel like I'm thinking in a way of like, what would Trump do? And that's a scary prospect if this dude is like Trump. And like maybe will escalate and out of anger at the world who's kind of turned on him. Maybe that's the worst case scenario, is that he starts using nuclear weapons and forces the hand of the world. And then
that's a wrap. Come on, yeah.
Yeah. Because then it's like,
man,
I don't even want to think about it.
Men jag tror att det är, som du sa, what would Trump do? Och det är en sån grej som jag har känt mig tacksam över den här veckan. Att så här, vad skönt det är att ändå...
Jag
är inget Biden-fan, så, men det är väldigt skönt att det inte är Trump där. För att liksom, att ha två loonies som sitter med fingret på den här röda knappen, det känns lite väl. Men ja, jag hoppas också att alla som lyssnar om... Liksom, vi kommer att snacka om Ukraina i det här avsnittet, men för att... Det är så, jag menar, det är oundvikligt att prata om det när det är en sån här stor händelse. Jag hoppas ingen kommer hit för liksom den senaste nyhetsuppdateringen. Liksom, för det är inte den sortens... Då får man gå till en nyhetspodd eller någonting. Men vi kommer ju att snacka om saker som har skett i kriget. Liksom.
Yeah. What about you? What is your feeling? Like, you're asking me mine. I want to know what you're thinking.
Nej, men för jag har ju, för när jag sa det här förra veckan, så sa, när jag sa att okej, World War III, så var ju, det kom ju såklart från en plats av att såhär, could happen. Och nu, för att liksom när man pratar om världskrig och sånt där, så det är ju inte som att de här två första världskrigen som bröt ut, att det var så att helt plötsligt från en dag till en annan så började alla länder kriga mot varandra. Utan det började ju som mindre småskaliga konflikter. Som var koncentrerade till en region. Och sen så blir det som en dominoeffekt. Fler länder dras in eller ger sig självmant in, och sen efter ett tag helt plötsligt så är det ett världskrig. Så att på så sätt kan man ju se den här som en sån ett sånt steg på vägen till en sån. Men även om det inte blir just ett världskrig, så är det ju fortfarande en väldigt alltså ett väldigt kritiskt läge just nu. Och jag tycker att det finns en intressant diskussion just som har poppat upp, som är, för det här har ju verkligen, alltså det har ju dominerat nyhetscykeln totalt sedan det här skedde. Och det, då kommer det ju upp många som känner, men okej, men varför, alltså det är krig i Yemen hela tiden, det har varit krig i Syrien hela tiden, det är krig i Etiopien, varför bryr vi oss så mycket om det här men inte det som sker där borta? Och då brukar den första förklaringen, alltså jag tycker att den är lite dubbel, för att jag tycker att det finns en förklaring som är legit, och sen så en förklaring som är semi-legit. Alltså, och det, vi kan börja med det semi-legit då, för att jag tycker att så här, då brukar man säga närhetsprincipen. Vi bryr oss som människor per definition mer av det som sker nära oss. Och det liksom, om det är en självmordsbomb i Syrien, så bryr sig folk mindre än om det sker i Paris. Det är så, liksom, så verkar det vara. Men det som jag tycker är problematiskt, för jag hatar det ordet, det som jag tycker är som gör det lite väl enkelt, den förklaringen, är att vi, jag tycker frågan om vi är väldigt intressant där. Vilka är vi?
Mm-hmm.
För att det förutsätts nästan att vi är en superhomogen befolkning, liksom alla etniska svenskar som, jag tycker att det är så, vi har så jävla många människor i det här landet från andra länder eller som har rötter i andra länder. Och vi har jättemycket etiopier till exempel i Sverige.
Mm.
För dem är ju konflikten i Tigray nu till exempel supernära. De har ju släktingar som dör eller som är påverkade. Så att bara avfärda det, jag har sett vissa som till och med har försökt att så här, aha, ni försöker bara använda det som en hot take. Alltså som att man typ poserar eller försöker vara woke när man säger varför bryr man sig inte om kriget i Yemen till exempel eller kriget i Syrien. Kanske att vissa är, försöker bara vara woke och försöker vinna poäng. Men för många är det ju en legit grej. Alltså en riktig oro eller en riktig frustration över att så här, shit, jag har förlorat massa släktingar i det här kriget här borta. Och jag vet några som till exempel anordnar demonstrationer för kriget i Tigray hela tiden. Och det får liksom inget medieutrymme alls. Så jag förstår att den känslan är ju på riktigt för dem. Yeah. Den tycker inte jag man bara kan ha affärer med att säga, ni försöker bara vinna politiska poänger.
And highlighting that doesn't mean I don't give a fuck about the thing going on
in Ukraine.
In Ukraine.
Mm.
Both things can be true at the same time.
Och den som då, så den tycker jag inte är så här, jag förstår inte visst det, men samtidigt tycker jag att man måste verkligen vara lite kritisk till den här grejen med vi.
Mm.
Aspekten där i den. Men den som är mer legit är att så här, det här kriget har ju potentialen att bli mycket värre än vad många andra krig har varit. Och det är så här, jag tror inte att det är, det tror jag faktiskt bara är straight up facts. Jag tror inte att det är en liksom en politisk grej, utan det är så här,
dude's talking about nuclear weapons.
Exakt, och man kan kolla på kriget i Irak, man kan kolla på det som har hänt i Syrien, man kan kolla på det som har hänt i Etiopien eller var som helst. Och så här, jag försöker inte minimera dem alls. Så det är inte det jag säger, eller att säga det mänskliga lidandet där är inte lika farligt. Jag bara konstaterar att oavsett hur fucking hemskt och kriminellt USA:s krig i Irak var till exempel, så hade det aldrig potentialen att bli nuclear.
Right.
Det skulle aldrig utmynna i att Irak sköt kärnvapen mot något land eller tvärtom. Det hade liksom inte den potentialen.
Mm.
Medan nu är det den potentialen på riktigt.
Yeah.
Och som sagt, att det kan spilla över och bli på riktigt en mycket, mycket större konflikt. Så att på så sätt så är det också förståeligt, tycker jag, varför det får mer utrymme.
Yeah.
That's a long ass answer, men det...
Well, let's take a break.
Okay.
Regroup a little bit and then dig a little bit more into this.
Yeah.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
All right, we're back, man.
Ja, det är speciellt också den här kriget, för det är så mycket så här desinformation.
Yeah.
Det är svårt, tycker jag, att så här...
Oh, man, that's been a struggle. Like, I'm almost like, I don't believe anything. Mm. I'm at that point where it's like, is this real? I'm like following Anonymous, see what they're up to.
If all else fails,
like, can y'all help us? Help, help.
Det följer de som inte ens vet vilka som är avsändare.
Yeah, exactly. That's credible.
Ja, precis.
But I don't know, man. So much so much stuff coming. Like, especially now that they can do the deep fakes and all of that stuff.
Mm-hmm.
But what disinformation are you thinking of?
Nej, men alltså, överlag, som du säger, det känns som att det är mycket, många uppgifter som är bara är svåra att veta. Så här, det är mycket också med hela aspekten med sociala medier, så är det saker sprids så jävla fort, och jag försöker bara försöker hålla kvar vid det här med att okay, jag väntar ändå på att jag vill se vissa saker bli bekräftade innan man så här sprider det. Alltså bara en sån grej som jag tyckte var talande, att från Ukraina kommer uppgifter om att de har dödat 9000 ryska soldater, medan ryssarna säger att nej, men det är 470 eller vad det var, någon siffra.
From 9000 to 4.
Ja, men du vet, om man bara okej, så jag förstår damn, det är alltid så att man försöker downplaya sina egna förluster och så vidare, men liksom det är ett stort jävla gap däremellan liksom.
Remember how long it was before anybody died of COVID in Russia?
Ja, eller hur?
They didn't report that. They're not going to report deaths here. But one thing that was confirmed was the 40 mile convoy that was heading into Ukraine, but then it's weird that they haven't taken over the whole thing yet. You know what I mean?
Ja, men de har
not weird, but it's impressive, I think.
Ja, det har ju varit mycket fokus på det, just det här med så här, okej, ukrainernas, är det som man säger, eller Ukrainas förmåga att stå på sig liksom, och att slå tillbaka. Och det har varit mycket skriverier om att Putin måste ha förväntat sig ett mycket vekare motstånd, eller att de skulle ha basically lagt ner sina vapen och flytt.
Yeah.
Och därför att den här då attacken inte har varit så himla välplanerad som den kanske borde ha varit. Och det är många som har jämfört med andra, jag menar, det är ju andra länder som Ryssland har gett sig in i. Georgien för, när var det, 2008 tror jag. Eller Syrien för några år sedan. Mm. Men problemet där är ju liksom, det är helt skilda, helt andra scenarion. För att jag menar, Georgien är ju så mycket mindre land. I Syrien är det ju att de själva då välkomnades av liksom regeringen i det landet.
Right.
Som sa, vi behöver er hjälp mot rebellerna. Det är två helt skilda lägen. Ukraina är ju så här över 40 miljoner människor. Ett jättestort land.
Yeah.
Det är liksom inte lika lätt.
I did not know that.
Nej.
Until this. Did you know they were so heavily populated?
Jag hade inte koll på deras. Jag visste att det var ett stort jävla land, men jag visste om du hade sagt att de var 20 miljoner eller 50 miljoner, I don't know. Men jag visste att det var ett stort land. Men det är bara, det är så talande också, tycker jag, så här med, nu är det ju, vi pratar å ena sidan om att okay, det här är ett jättestort krig. Det kan till och med ha potentialen att gå nuclear.
Mm.
Men samtidigt är det så speciellt att det officiellt, jag tycker att språkbruket är så intressant med hur Putin har framat den här konflikten.
Mm.
Och han gör ju det som de flesta, sen andra världskriget så har det varit väldigt få officiella krigsförklaringar som det brukade vara back in the day. Alltså, we declare war mot dig. Det är alltid en, Koreakriget, så den amerikanska presidenten kallade det för en police action. And then police, this is not a war, it's a police action.
That's because they have to, before the actual war, they have to get Congress to agree on it.
Ja, men exakt. Men det finns ju massa olika anledningar.
Right, so they just take, yeah, so they take all of, yeah.
Och att det sedan andra världskriget också finns en mycket, den här idén om att liksom länders suveränitet och självbestämmande, att den är mycket mer stark efter andra världskriget.
Mm.
Så därför så är det heller inte lika legitimt. Man kan liksom inte, man ska inte bara kunna gå in i ett land och ta över som man brukade göra back in the day.
Right.
Så därför hittar man på de här olika förklaringarna. Alltså, sedan 9/11 har det ju varit en superpopulär förklaring med terrorister.
Mm-hmm.
Det är ju bara ett sätt. Då kan man säga att det här är visserligen ett suveränt land, Irak till exempel, but they're terrorists.
Sovereign. Sovereign.
men de är terrorister,
yeah.
Så därför är det okej. Okay. Och det känns som att de flesta länder, i alla fall i väst, och många andra länder har också då bara skrivit under på att det här är en okej förklaring. Så länge man kan säga att det är terrorister, eller så länge man kan utmåla ens fiende till kriminella, så ger det en anledning till att man får gå in. Mm. Och här försökte ju Putin på något liknande genom att säga att okej, de är inte terrorister, men de är nazister.
Yeah.
Så de är kriminella på så sätt. Därför vi ska gå in och demilitarize och denazify, som man sa. Det är bara...
It's so good that he cared about the world like that.
Right?
Like this, yeah, we're gonna make sure that, you know, Nazism doesn't spread.
Mm.
It's like, come on, man. Such a weird... It was like such a House of Cards explanation.
Mm.
Like, think it through a little better. Like, even, like, take a page out of America's playbook. I'm not saying I want them to succeed, but...
What about America's playbook?
Put a trusted figure in front of the screen and put some pictures up and shit. You know what I'm saying? Colin Powell up there had everybody convinced when they put all of the weapons of mass destruction. Like, this is behind this bunker, is this and that.
Mm.
I mean, it's like he didn't even try to paint it better, a better picture. He's just like, yeah, man, gonna go in there and help these people out.
Ja, du menar bara att det finns ingen, han gav inte andra länder en chans ens att köpa det här, eller är det du menar?
Yeah, exactly. It was like it wasn't even a good justification. And then we got to shout out Volodymyr Zelensky for like immediately responding to Putin's message or whatever, with his own message, like saying like it's not true, basically. Mm. Putting his own speech out there and speaking in Russian so that people there try to get the information to them.
Mm-hmm.
That it's not like just poking holes in this fake logic to invade.
En grej som jag måste bara slänga in, som jag har bara inte kunnat riktigt wrap my head around.
Mm.
Och jag bara under, för jag, sociala medier har varit, tycker jag, en vidrig plats under den här veckan. För att det är så, folk, alla är så jävla high strung och så den här grejen, jag säger den inte för att det känns så löjligt att man ska ens behöva förklara det här. Obviously, så jag är emot den här invasionen. Obviously.
I don't know, I gotta see what you gotta say.
Jag köper inte Putins förklaring whatsoever. Men det är intressant. Den här Azov-bataljonen som de har i Ukraina.
Mm-hmm.
Som är ett förband av soldater som verkar vara liksom högerextrema och basically nynazister.
Mm,
som uppkom efter Rysslands första invasion av Ukraina 2014. Och då var de som sin egen liksom paramilitära grupp. Och de slogs mot ryssarna. Men sen har de sedan dess upptagit som, om jag förstår rätt, som en del av den riktiga ukrainska armén. Och okay. Liksom, det finns ju så mycket bilder och grejer på när de ser ju basically ut som nazister. Deras symboler de har på sig. Sådär. Det bara undrar jag hur det där, how does that work?
Mm.
Ändå, jag säger inte det för att jag menar att Putin då har rätt i sin denazify-grej, för att när han säger så, det låter ju som att hela landet är styrs av nazister. Det är inte det jag säger. Jag är bara intresserad av, jag fattar inte riktigt hur det där hänger ihop, hur man kan ha ett sånt förband liksom i sin officiella militär. Om någon vet mer så hallar det.
Yeah, and they, especially like that's something that should be denounced by leadership.
Mm.
Like come out and say, "Hey, this ain't our thing. These guys aren't like, don't absorb them into your military."
Eller så blir det som att säga, okay, we would, men nu när vi attackerade av ett annat land, så om det är högerextrema som vill slåss för oss, by all means, maybe. Jag vet inte om det är det som man, om det är det, så man förklarar det liksom.
Yeah.
Men det är ju.
Yeah, that's how it was with the Civil War.
Mm,
when they're like, "Hey, come on, slaves, ride with us." You know what I'm saying? When they're the North
du
taking
the American. Ja.
Yeah.
Det är självklart en massiv tragedi liksom, och det har varit mycket fokus på, som sagt, att det här gick inte så bra för ryssarna i början som man trodde. Svaret från västvärlden har ju varit otroligt starkt i form av ekonomiska sanktioner,
mm-hmm.
vapenleveranser och så vidare. Och det finns en del skriverier också om att då Putin eventuellt inte var beredd på att det här svaret skulle vara så severe.
He thought the EU was gonna EU.
Mm.
And they did not. They collaborated and formed like Voltron.
Men det läskiga med det, och jag säger inte att det här är inte ett så här, och de borde ha gjort sig eller så, det är absolut inte det jag säger. Jag bara menar mer som en mer bara konstaterat så här.
What? You konstaterar?
När man har följt det de senaste dagarna så verkar det ju som att det trappas upp. I Syrien till exempel, när ryssarna gick in där,
mm-hmm.
Och återigen, då tror jag att dels för att de man bombar är inte vita människor. Mm. Och att man liksom, de är rebeller slash terrorister. Ryssarnas taktik där var ju väldigt grov. Alltså, där bombade man ju hela bostadskvarter. Man siktade in sig medvetet på fucking sjukhus. Aid workers. Det var en väldigt grov sån bombning, till exempel av staden Aleppo och så vidare. Och det, den sorten, det var inte det man började med i Ukraina, såklart. För att, dels att det är liksom ett, det är ändå ett broderfolk. Mm-hmm. Det ser inte så bra ut om man vill ha Kiev och man har liksom bombat sönder staden. Det ser inte så great ut. Men med, i takt med att det här motståndet är väldigt starkt, så undrar jag bara om de kommer att trappa upp det till slut. Förstår du vad jag menar? Jag vet inte om han kommer Putin någonsin bara säga okej, fuck it, vi kunde inte, vi drar oss tillbaka. Eller kommer han istället bara, okej, då bombar vi hela skiten.
I'm guessing that's what it's gonna be.
Och det är ju fasansfullt att liksom tänka så. Eller tänka på den utkomsten liksom.
Yeah, but I think the showing the unity between all of the countries in the EU against this action, I think it was a must. They had to do that. You know what I mean?
Oh yeah.
So, I mean, it's a tough one, but you, without taking some type of, I mean, the other alternative is what? NATO forces go attack Russia? You know what I mean?
Det är ju det tycker jag också varit ganska fascinerande att se. Alltså, det är många i Sverige och i USA har jag sett också, som är ganska så här warmongering i sin, till exempel den här, så här militärkonvojen som du nämnde, som verkar, igen, vi bara slänga in, allt som vi säger här, det kan ju hinna förändras, typ, när ni hör det här. För det sista jag hörde om den här militärkonvojen var att den stod fast, eller hade liksom, stod stilla. Mm. Och det har varit en massa som är så, men varför kan inte bara NATO bomba sönder den där? Om man bara, they could, men då är vi också, då är vi i ett världskrig. Yeah. Alltså liksom, det är det som är liksom den här, det är så svåra i den här konflikten, att man vill ju såklart stötta Ukraina, för att det här är Ryssland som ger sig in i ett annat land oprovocerat för att ta över det. Samtidigt som att man är måste vara så himla försiktig med vad man gör, mm, för att inte eskalera det liksom. Just för eskalationen är ju så jävla farlig när det är ett land som också sitter på kärnvapen. Det är så här.
Exactly. And that's the part that's scariest, and that's the part that scares me about the sanctions as well, that if he feels super desperate, you know what I mean? And I don't want to be a warmonger myself, but I'm just like, SEAL Team 6? You know what I'm saying? Go get that guy? Like, that's what it took to, it seems like it's a kind of a single action.
That's what it took to what? Jag vet inte.
That's what it, I'm saying, that's what bombing the shit out of Iraq and Afghanistan didn't help anything. For America, but then, and especially if you're justifying it by saying we're going to go get this person who attacked us.
Hur lätt är det liksom? Det känns som att det inte är så jävla lätt.
I mean,
jag vet att du har stor tilltro på, men I'm just saying.
I'm saying that they went when or like,
och det är inte riskfritt heller. Tänk om de skulle, tänk, jag vet att så igen, din tilltro på SEAL Team 6.
Yeah.
Men om de skulle misslyckas, that's kind of a that's high a, risk. Oof, yes. Vi var där för att...
Like we tried. Oh, and then the propaganda from that too, of a failed attempt. But I'm just saying, like, going after that guy instead of going after... Because I just do not... I remember when I first saw the images from the Hiroshima thing. And it's just like... I don't ever want to see anything like that again.
Och då ska man ju veta att de är way mer powerful nu.
Yeah, exactly. Exactly. And it's like, oh, the napalm stuff. You know, any of that stuff, man. I don't...
Nej, men den där grejen är... Och jag vill inte liksom, jag vill inte skrämma att man, någon ska sitta här och bli så här fett uppskrämd. Eller att, igen, jag tycker att den här, så här what could go wrong, jag tycker det är lite väl optimistiskt. Samtidigt vill jag inte heller ha en så här katastrofscenario som vi målar upp. Jag är mer bara så här, man får försöka ta in alla potentiella scenarier också. Yeah. Så,
and believe it or not, I do think about this stuff, but I just... I don't know, I tend to lean optimistic.
Ja, samtidigt som jag förstår att okay, den här kärnvapengrejen, det är ju liksom, man har haft genom historien en hel del close calls.
Mm-hmm.
Men jag tror att de i vår generation, vi har ju liksom haft, kalla kriget var ju liksom på ned... Man föddes ju verkligen i sluttampen av kalla kriget, i alla fall jag.
I was waiting.
Mm. Och liksom man är uppvuxen i en tid där Sverige så här, du vet, drog ner på sin militär och det kändes som att den här gamla grejen, så här, ryssen kommer, att det där var så här, en grej lite passé liksom. Mm. Att så här, det där kanske vi inte kommer att behöva oroa oss för going forward. Så kändes det typ på 90-talet, om jag tänker tillbaka och minns rätt.
Mm.
Medan nu så är det ju som att så här, kalla kriget, moden är ju basically tillbaka nu.
Yeah.
Men kärnvapengrejen, den är så här, ja, den är reell, det skulle kunna bli. Samtidigt så finns det som har hållit ifrån att hända tidigare är ju den här grejen med mutually assured destruction, som det heter, är att så här, om ni skjuter mot oss, ja, då skjuter vi mot er och då dör vi alla. Och det är det som kanske också hindrar en normalt tänkande människa.
Exactly,
det är
thing.
Det som är läskigt med någon som då har tappat eller någon som skiter i eller någon som tänker, ja, jag kommer ändå tappa makten, så då kan alla lika gärna dö. Who knows om någon skulle kunna tänka så.
Exactly. And surrounded by yes men, which is probably the case.
Ja, och både i USA och i Ryssland så är det ju inte lika mycket, inte lika många kontrollinstanser för kärnvapen som man skulle vilja. Mm. Och det är ju, liksom, det finns ju en logisk förklaring till det, är att så här, låt säga att någon skjuter upp, låt bara säga att Ryssland skjuter kärnvapenmissiler mot USA. De där missilerna, de kan komma fram fett med snabbt. Alltså det handlar ju om en fucking några minuter till en halvtimme, beroende på vad det är för typ. Det är inte som att då USA då skulle kunna ha ett system där de springer till Congress och samlar alla politiker och får röstar, utan då måste det ju gå snabbt för att kunna skjuta tillbaka. Och jag säger inte att det är, att jag tycker att det är bra, jag bara säger att det där är ju en effekt av de här fucking vapnena som vi har kommit på en gång i tiden. Varför finns de här vapnena? Det är ju sjukt liksom. Men det är det som också jag tycker är läskigt, är det att så här, det finns så få kontrollinstanser för när någon vill använda det där egentligen. Då får man ju hoppas på att så här, det finns
att någon responsible person that
on the inside som bara liksom take it upon themselves.
Relax, Vladimir.
Men jag känner det är ett potentiellt scenario, men jag är faktiskt inte orolig för det. Dels för att den här mutually assured destruction, skjuter någon, då dör vi alla. Och två, att så här, ja, you know what, då dör vi alla. Alltså, det finns inte så mycket, det är ingenting, jag kan inte hålla på att sitta och oroa mig över det, för att så här, jag kan inte kontrollera det. Och
exactly. See, welcome, come on, step on over here, man.
Nej, men liksom, går åt helvete så mycket, alltså då är det a wrap
for
världen. The road. Alltså för oss i alla fall. Det är så här, precis, då är det the road, då är det Fallout, ni som har spelat det tv-spelet, det är såhär, that's a wrap. Så jag kan inte tänka så långt liksom.
But don't you wish you were those people on that island that killed that missionary with the arrow?
Inte, vad snackar du om? På the road?
No. I'm talking about in India, the island off of India. That they have no clue right now what's happening.
Mm.
They're just chilling, eating probably a papaya or some shit right now, and not being bothered. No internet, no Twitter.
Mm.
I kind of envy them a little bit.
No.
Yeah.
Oh, man, hur skulle du göra stand-up där? Det är det som är problemet.
Oh, that's a good point.
Du kanske skulle göra stand-up
probably,
där för dem.
I'll be doing stand-up, be naked. Sitting there with a...
Naked.
Let me stop.
Sounding like Joe Rogan over here.
Savage stand-up. Verkligen.
Man, det går snabbt alltså. Escalated quickly.
You should hear the jokes I didn't say.
Ja, precis.
We want to take another break and then wrap this up?
Ja, men jag har en del mer att säga alltså.
Okay. Oh,
men vi tar en break.
All right. Shout out to my friend, Elena Gabbis. You've seen her perform before, right?
Yeah.
She's a comedian friend of mine from Russia. I always introduce her on stage at the Laugh House, like talking about the threat of, you know what I mean, stuff like that. And now I'm like, damn, she, I don't know, man. I feel bad for her, really bad. So I reached out to see how she's doing and trying to book her. No, I'm just kidding. But I was trying to see how she's doing. And then she wrote me back telling me, like, she has a Russian restaurant And people have been sending her threats because of the situation. She has friends in Ukraine who she's really worried about. And then she has family members in Russia that don't support this at all. And she's just like, she feels really horrible and it's coming at her from all angles. They're doing a thing, SVT did a piece about her. And she says she hopes that that calms at least the threats and stuff that she's getting to her restaurant.
Nej, den är ju, det är ju sån viktig aspekt också såklart. Det har ju, vi snackade om det, alla sanktioner mot Ryssland och sådär, vilket är nödvändigt på många sätt. Samtidigt som risken finns ju att, alltså såhär, de man vill ha, också ha med sig är ju, det man ofta får hoppas på i det här läget också är ju att vanliga ryssar kind of reser sig i den mån det går mot Putin liksom.
Yeah.
Och det har vi ju sett. Det är jättemånga som har gjort det. Det var ju några barn som arresterades för att de hade liksom stått med någon liten banderoll och typ några blommor och så här, stop the war.
Oh, wow.
Det var en kvinna, en väldigt gammal kvinna som hade överlevt the siege of Leningrad under andra världskriget, som också arresterades nu när hon protesterade mot kriget. Oh, det är så här, du vet, om man arresterar barn och väldigt gamla människor på det där sättet, då förstår man ju hur auktoritär den här Putin-regimen är liksom. Men man vill ju samtidigt oroas, eller man vill ju samtidigt undvika att alienera vanliga ryssar genom, det är det som är risken, I guess, med vissa av de här sanktionerna. För att man kan ju lita på att i Ryssland, så det som matas ut och pumpas ut där på deras liksom nyhetskanaler, det är ju inte objektiv journalistik liksom, utan det är ju state-sponsored journalistik. Där man, det har varit stories som att man får inte använda ord som liksom krig eller invasion till exempel. Så att man undrar ju vad, så här, om du är en, kanske om du är en ung ryss i en stor stad och du är connected till världen via liksom sociala medier och internet, då kanske du så här också får ta del av vissa andra saker. Men tänk om, nu är jag så här, jag känner inte till Ryssland så himla väl, men jag bara, ja, jag stereotypiserar. Jag bara tänker att om du bor kanske på
the Midwest type.
Ja, så här, mer på landsbygden, du kanske inte är, den nyhetskällorna du har är liksom state sponsored. Då, hur fan ska du veta vad som är rätt här? Och så, sen så får du dessutom höra att, ja, de lägger sanktioner mot er, vår ekonomi går till helvete, det är på grund av väst hatar er. Det är förståeligt då att människor kan då påverkas och bli som att, det är faktiskt sant. De hatar inte bara, väst hatar inte bara Putin eller det här kriget, utan de hatar oss som ryssar.
And he's gonna fight for us by bombing such and such to help us get out of this economic tightness that we're feeling.
Och det är därför den här denazify, den låter ju så löjlig kanske för oss. Men för många ryssar så är det en rejäl, jag menar, de förlorade ju extremt, extremt många människor i kriget mot nazister. För så här, fortfarande, ja, det är länge sedan, men inte allt för länge sedan. Igen, det finns ju som den här kvinnan som hade överlevt the siege of Leningrad. Det är så här, folk finns ju fucking kvar från den här tiden. Så att man förstår på så sätt att det kan väcka gamla associationer såklart. Det här landet, definitely. Vi har nazister i vårt grannland. Det är klart som fan vi måste gå in. Om det är lögnen, så ja, att folk köper det. Är inte kanske otroligt liksom. Men ja, det är hemskt för dem som är, som du säger, din kompis som är ryss, att de ska behöva liksom bära skulden för vad deras, vad en galen diktator gör. Eller galen, men ni förstår.
I know you're scared to say it, but...
En annan grej som kom ut i allt det här och som känns som att vi behöver ju såklart prata om, är ju synen på det kopplas ihop med det vi började prata om, den här liksom otroliga uppmärksamheten som det här konflikten har fått, men också hur de ukrainska flyktingarna, hur man ser på dem, och där, alltså, nyhetsjournalister världen över har ju visat how they really feel. Vi lyssnar på några sådana klipp.
Sorry, it's really emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles.
Yeah. Ska vi ta en till?
Yeah, man.
now with the Russians marching in, it's changed the calculus entirely. Tens of thousands of people have tried to flee the city. There will be many more. People are hiding out in bomb shelters. But this isn't a place, with all due respect, you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized,
relatively
European. I have to choose those words carefully, too.
You want to say
white. Where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen.
You wouldn't expect that or hope that it was going to happen.
Man.
Alltså,
who was that?
Det är på CBS News. Vi tar en till när vi ändå är igång. Det är lika bra.
Population. As you're talking to us, Matthew, we're playing in the latest pictures of some of the refugees trying to get on trains or trying to get out of Ukraine. And what's compelling is just looking at them, the way they're dressed. These are prosperous, I'm loath to use the expression, these are prosperous middle-class people. These are not obviously refugees trying to get away from areas in the Middle East that are still in a big state of war. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to.
Oh my God. Talk about...
Det är liksom, och...
And this, just saying, it's like the stress of it all kept them from being PC. You know what I mean? They just, and this was their first. It's also watered down too. You know what they want to say?
Oh, det är sjukt att det är watered down, men att det är fortfarande så här offensive.
Yeah.
Och det är också sjukt att det här är någonting som sägs offentligt på TV.
Yeah, exactly.
Och att det är journal, alltså de här, de är programledare. Det här är inte liksom att de intervjuar någon guy on the street som så inte vet hur man ska prata. Det här är folk som, de jobbar med det här. De vet hur man pratar, de vet hur man uttrycker sig och de säger den här grejen.
I wonder if they're reading a teleprompter.
Alltså det är...
No, probably not, but still, god damn.
Big yikes. Jag har en till.
That's right, John. For a lot of people, this Ukrainian conflict is hitting a little bit closer to home than some other recent conflicts. You are seeing people, you know, that are European, blue-eyed, middle class, homeowners, educated, being attacked. This is traumatic for a lot of viewers versus something that we see more common in the dirty, disgusting, sort of gross, just the dark places of the world. This is somewhere where things are supposed to be civilized and peaceful, and they're not right now, John.
Shout out till den sista. Det är obviously en någon som gör sig lustig över den här situationen. Men liksom, det är basically, alltså det är inte far från hur det lät.
Yeah, it's a shame how on point that is.
De tre första var riktiga, den sista var en någon som var had fun. Men ja, det är ganska obehagligt tycker jag att se så här folk. Det går så snabbt för folk att bara ta av sig den här så här, we don't see color, vi är antirasistiska, till att bara så här, ta av sig den masken och bara, you know what, fuck it.
Yeah, now that we're seeing these people hurt, I mean, and it happens on so many different ways too, if you think about the crack epidemic versus the what's it called, the pain medicine or whatever, mm-hmm. or the opioid addiction crisis that they're calling now. You know, the way that those are handled, when one's happening, well, one was dumped into the hood and the other one is happening in the suburbs. Mm. So.
Nej, men det är också inte, och så här, det tycker jag fortfarande ändå såklart är viktigt att understryka att så här, inget av det här handlar ju om att så här, av de ukrainska, att det inte är synd om de ukrainska flyktingarna.
Right.
Det är bara intressant att se hur
coverage matters, man.
Men man vill också att så som man behandlar de ukrainska flyktingarna, det är så man måste behandla alla flyktingar. Det är det som är poängen. Inte att de ukrainska flyktingarna ska behandlas sämre. Alltså, det som det pratas och det som det spins mycket nu tycker jag från högerhåll, SD-håll och så vidare, det här ser man supermycket på sociala medier här i Sverige, är att det här är riktiga flyktingar, menar man. För de flyr från ett riktigt krig. Jag använder air quotes när jag säger riktiga, för ni som inte ser mig. Men medan de som kom 2015 från flyktingkrisen då, att de inte var riktiga flyktingar. Det är så man sitter och säger. With their chest, säger de där. För att de... Och du vet, som att de som kom 2015, som att de inte flydde exempelvis kriget i Syrien eller från fucking IS eller liknande. Mm. Man försöker spinna det som att nej, de här människorna kom, de var bara migranter som kom för att få ett bättre liv. Så därför, det är därför de inte behandlas lika väl eller lika, man inte tar det på lika stort allvar. Det här får ju också konsekvenser för hur man, alltså det är ett stort så här välkomna. Det var ju visserligen 2015, där kommer jag ihåg att det var ett stort, i början så var det ju så öppnade man ju ändå upp armarna för flyktingar. Jag kommer ihåg att det var jättemycket folk som stod på centralstationen här i Stockholm och var som att så här, välkomnade flyktingar. Men sen så var det som att från politiskt håll så drevs det ju på att nej, det finns inte plats, det finns inte, vi kan inte ta emot dem. Och sen till slut så vändes det till att bli väldigt, ett väldigt kyligt mottagande. Men jag tycker bara det är så intressant att se, till exempel nu så sa man ju att ett ukrainskt pass till exempel kan användas som basically ett SL-kort inom trafiken.
Oh, wow.
Och det är intressant att jämföra med liksom projekt som Reva som vi har haft här, där det var som att sagt, nej, vi ska hitta flyktingar och kasta ut dem liksom. Det är bara intressant att se hur, vilken otrolig skillnad det är. Och igen, jag säger inte att det är klart som fan de ska få åka tunnelbanan. Yeah. Men det hade varit nice om...
Why don't we treat everybody like we're treating the Ukrainians?
Ja, det är svårt att intressera sig som att det är... Vitheten är... Yeah. Det är en VIP-treatment, liksom. Yeah. Aspekt i det. It's fucked up, man. It's fucked up. Det vi också sett såklart, det här med... sipprade ut ganska snabbt, att det var... afrikaner och asiater i Ukraina som behandlades väldigt dåligt och diskriminerades på längs liksom gränserna när de försökt fly landet. Kastades av tåg, ombads att liksom, trots att de hade köat 6 timmar för att komma längst fram, så nej, nu får du flytta dig längst bak i kön igen. Den typen av saker. Många som säger att de har blivit misshandlade av liksom gränspoliser. En del uppgifter om att även liksom civil folk har varit väldigt harsh mot utlänningar som har försökt liksom ta sig därifrån. Vad tänkte du när du såg det?
I was like,
blev du surprised eller blev du?
I was surprised because I think back to even just here, it felt like for a couple days after April 7th. When they had the terrorist attack here on Drottninggatan, it felt like for a couple of days everybody kind of came together in solidarity. I had people writing like nice stuff to, like responding to an email in a nice way, people saying hello. So, like, it felt like everybody came together behind the flag, kind of thing. It went away shortly after, but you know what I mean. I expected it to be the same way, like we are one. Type of thing. So when I saw that, like, damn, even then we gotta, even during a crisis like this, you can't put your racism aside.
We always got time to be racist.
Always got time to be racist. Yeah, exactly. Well said. Always got time to be
and
racist.
And we, also some people.
You saying we as in everybody. Like, we as in society.
Some people in society.
Yeah, of course. Of course. You hide your racism well. I get it. No, but of course I don't mean everybody's racist, inte alla män, but you know.
Jag menade mer som att säga, jag skulle inte se det här, det här skulle liksom inte ske på samma sätt i ett, ta ett land som Gambia till exempel.
I was just gonna say Gambia, man.
Och det sjuka
open
där,
arm, it would be open
ja,
arms.
Det sjuka där, och det är ju inte, det är, igen, det jag försöker är bara en jämställd behandling, en jämlik behandling. Yeah. I Gambia skulle det ju snarare vara, vet du vad, oh, white people vill gå härifrån, VIP treatment till y'all. Yep. Alltså de hade ju fått en gräddfil för att de är white. Och inte bara white, alltså även vi, någon som jag som är liksom, har gambiska rötter men är europé, hade också fått en gräddfil. Det är bara, jag vet inte, det är bara så fucked up att den här fucking rasismen och kolorismen, den är så jävla real hela tiden.
Yeah.
Det
tar, även, in one way.
Ja, precis. Men... Här, jag tycker att det var intressant att se. Jag blev, för det första måste jag säga, I'm sorry, jag blev inte förvånad alls när det här kom.
You weren't surprised at all?
Hell no.
Okay.
Hell no. För att
I think even in America it wouldn't be like that, but it's a whole different animal over there.
Det beror på, tror du inte att det hade kunnat vara så mot, det hade kanske inte varit så mot specifikt blacks, men no. kanske mot...
Well, maybe that's, I'm like, are we good?
men kanske mot vissa hispanics, eller några som då är mer kodade, för att jag menar, det finns ju, obviously, du har ju pratat om tusen gånger, all rasism mot svarta i USA, men de anses, ses ju fortfarande på som amerikaner versus,
yeah.
det är inte illegal aliens.
Right.
Och jag undrar om hur det skulle vara för kanske...
I gotta say, it's hard to tell, because like, as you know, like it's... America just looks, you can't tell somebody's Nej. American or not. That'd be a tough one. They can't sit at the gate and be like, you ain't one of us.
Nej.
It's harder to do than in Ukraine when you see African students.
Exakt.
Yeah.
Men det är mycket, när det här kom så var det ju många som började direkt snacka om att men det här är bara desinformation. Det här är liksom rysk desinformation designad för att sabotera stödet för Ukraina. Nu när kriget bröt ut så var det ju 100% stöd för Ukraina, och då menar man att nej, men kan vi visa på att ukrainierna jag är säker på att jag säger det ordet fel, men om vi kan visa att de är quote unquote rasister, då kommer stödet minska, som att det här är bara en genius evil plan av Putin liksom. Och den tyckte jag så här,
no.
Som, I don't know, alltså, som att
They did it to America.
Nej, jag vet. Alltså, jag vet att de Putin håller på med jättemycket desinformation. That's not what I'm saying.
No, I'm saying back then, like in a long time ago, that was one of their tactics against America.
I know. Jag skrev ut om det på Svart Historia också. Men jag bara säger att varför jag inte köpte det där är för att det är som att så här, skulle det vara så fucking otroligt att rasism på det här sättet existerar i Ukraina? Då undrar jag liksom, om man är svart till exempel, om man har varit i ett östeuropeiskt land, så inser man att rasism existerar där, precis som överallt. Rasism existerar ju överallt. Men i många delar av Östeuropa, it's kind of in your face.
Yeah, I was actually in Gothenburg, and I was sitting in the green room with a comedian. He said he went to school for a year in Belarus.
Mm.
And we were talking about this whole conflict and stuff. And he said his roommate was from Pakistan.
Mm.
And he said he has never seen racism like that. Mm. No, I'm sorry. Budapest. He was in Budapest.
Okay.
He said he's never seen racism like that overtly. He's like, I know racism exists in Sweden or whatever. He's like, I know this. But he's like, I've never seen somebody be so open with their racism as they were to my roommate, where people would just yell slurs at him on the street.
Mm.
Throw stuff at him, like just tell him to go back to his country, shit like that, out in the open, like insane racism. And he's like, and that's a pretty close country to.
Det är en chef's kiss of racism. Men alltså, och bara igen för att förtydliga, obviously så säger jag inte att alla i Ukraina är rasister, eller alla i Ryssland är rasister, eller alla i vilket östeuropeiskt land du nu än väljer. Men det är bara det att jag tycker att det jag försöker säga tror jag är att vi vet att i Sverige, i USA, i Europa, rasism existerar. Och den existerar också i Östeuropa. Men det jag försöker, min poäng är att min erfarenhet är att den tar sig ett litet annat uttryck där. Den är inte lika subtil och som den kan vara till exempel i ett land som Sverige. Där man går runt och liksom försöker övertyga sig själv att man är färgblind. I Östeuropa så är det mer in your face. Och därför menar jag bara så här, jag blev verkligen inte förvånad av att de här scenerna utspelade sig.
Mm.
Sen så kom det ju ganska snabbt efter då, när de här scenerna utspelades, så kom det ju snabbt att så här, massa stories om att, nej men vet du vad, det är inte alls rasism, utan det här handlar om att de här då svarta och typ indiska, arabiska männen har de har trängt sig före ukrainska kvinnor och barn. Det är därför de behandlas så här.
Mm.
För att de inte köpte den här kvinnor och barn först. Och jag menar, i all rapportering jag har sett om det här så är det fortfarande som att säga, nej, men det är jättemycket afrikanska kvinnor som har intervjuats också. Och som säger att,
the pictures also were women.
Ja, vi fick inte heller komma på. Det var ukrainska män som fick komma på före oss. Jag vet inte. Det
I was gonna say, what do you think about the 18 to 60 men can't leave?
Kan vi komma tillbaka till den?
Okay.
Vi sparar den, för den tycker jag är, det är också ett eget kapitel.
Okay.
Men jag skrev så här, för jag är inte riktigt klar med den här rasism-grejen.
Okay.
Jag skrev att det var, jag såg här i Sverige att det var många som liksom gjorde sig roliga över att folk ändå uppmärksammade den här rasismen.
Really?
Ja, som att säga, men gud, alltså, woke warriors, kan ni snälla, det är krig, kan ni snälla liksom chill out någon gång? Måste ni alltid hitta rasism i allt, typ?
It shows that it is in everything, though.
Ja, like, exactly.
Can you, how about stop being racist?
Och
jag, where's that?
Och jag skrev, det blev så jävla talande, för jag skrev så här, jag bara, men på Twitter så skrev jag, jag skriver sällan på Twitter numera, men jag skrev att så här, jag tycker att det är så speciellt att se att många gör sig lustiga över det här. Som att det liksom inte går att såklart känna med, alltså, det ukrainska folkets lidande och att vilja se att alla de som flyr behandlas rättvist. Och då fick jag ett svar av en person som är en relativt populär twittare och som jag tyckte var så här ett crazy svar, men som också var väldigt timely, för det visar exakt det jag snackar om. Då skrev den här personen så här: kriget är inte rättvist. Länder har ju rätt att prioritera sina egna medborgare. När ett land bombas sönder och samman och en kvarvarande administration desperat försöker rädda landets medborgare, då ska vi inte fokusera på kriget utan på turordning. Den här diskussionen är Putins verk. Och då tyckte jag bara så här, what the fuck are you even talking about? För att ingenstans har jag sagt att man inte ska fokusera på kriget.
Right.
Alltså, landet bombas sönder, det är prio nummer ett att fokusera
exactly.
på det. Men är det inte prio nummer ett? Har det inte varit så att sen det här utbröt så har alla nyhetssändningar handlat om kriget i Ukraina. Mm. Det har handlat om truppförflyttningar, om ukrainska medborgare som försöker fly. Det har handlat om soldater som dör. Fokuset är här. 99% av alla artiklar handlar om det här. Gå in på DN och kolla. Alla artiklar är om kriget.
Mm.
Och att det sen dyker upp. Min poäng var bara så här. Jag tycker att det också finns utrymme att belysa att vissa som försöker fly diskrimineras. Att alltså de försöker fly från ett krig, men de också utsätts för rasism. Jag tycker det är värt att belysa. Och att det liksom, att folk då blir så upprörda över att det dyker upp bland de här hundratals artiklarna om kriget, så dyker upp en handfull om att vissa människor blev rasistiskt behandlade. Då blir de så provocerade av det. Jag tycker det säger basically allt om de människorna.
I think, I think there's like there's a sickness in America as well of people wanting to believe that it's over, like racism is over. Let's focus on something else. And then every instance like this shows that it's not over, and it really bothers them.
Yeah,
because they want it to be over, but it's not fucking over. Like, I think the part that should bother you is that it's not over, and then you try to see what you can do to help end it instead of help end the conversation.
Exakt. Och jag vill bara två grejer som jag vill läsa upp, sen kanske vi kan gå vidare. Just det, innan jag läser de här andra grejerna, så fick jag ju ett svar till av den här personen som skrev till mig och som sa att så här, du fattar att du för den diskussionen som Putin sår in med sin propaganda just nu. As in att jag ens belyser det här, då har jag gått på Putins propaganda. Och så skriver han att
because it ain't real.
Because it ain't real. Och så skriver han att det är helt rimligt att länder prioriterar sina egna medborgare. Folk dör och du fokuserar på detta. Sluta spring Putins ärenden. Och den här grejen tycker jag också säger så mycket. Det är helt rimligt att länder prioriterar sina egna medborgare. Is it? Jag vet inte fan om jag känner så. Om ett krig bryter ut här, det blir kaos. Går vi direkt så att säga, John, är du svensk medborgare?
No, I'm not.
All right, so back in the fucking line.
Yeah,
spelar ingen roll att du jobbar här, du betalar skatt här, du har din fru och dina barn här, men du är inte medborgare, så du får fly sist av alla. Är det helt rimligt? Jag tycker det är helt orimligt. Jag tycker det är helt insane att säga så. Alltså, jag tycker det är straight up rasistiskt, eller liksom, vad ska man säga? Jag tycker framförallt, det är bara orimligt. Jag tycker det var en sjuk take. Att försöka spinna det som att, nej, det där är det mest normala som finns. What?
No, you keep your people there.
Så du vet, om den här grejen, jag hoppas inte händer någonting här, John, för då
you kick me out.
Ja, men du vet, de här människorna, hur många tänker så här i Sverige?
Yeah.
Quite a lot.
Make me, have me stuck here.
Exakt. Det skulle komma in i skyddsrummet, John. Nej. Du är inte med på det.
You stand out there. Stand out there, take them fumes in.
Nej, jag tycker det är faktiskt en läskig take.
Yeah. Men people are stupid, man. And it's such a it's such a workaround from actually addressing the problem. It's so annoying to me, and it happens all the time, man. Nobody wants to take on the fact that, or nobody wants to take it on the actual issues.
Och då menar ju den här personen och många med henne, för det var en kvinna som skrev det här till mig. Det de säger med att det här är bara propaganda, de menar ju att det är liksom fake news, eller att det här inte är på riktigt, trots att vi ser bilderna på det, och att det är så många, nu är det många, det är fucking FN har ju gått ut och bekräftat att det här har skett. Men jag tycker också så här, även ukrainska politiker, det finns en kvinna som heter Lesia Vasilenko som är en member of the parliament, som skrev på Twitter så här: "The issues foreigners encounter while leaving Ukraine are being dealt with. I sincerely apologize for the unacceptable behavior of some government representatives in Ukraine. Calls were made, statements will be published tomorrow. Government policy remains to let foreigners out." Och sen så sa hon så här, en annan tweet: "Thank you everyone who responded and sent videos. Even in war, we must remain human. I feel appalled at the behavior of some of my co-nationals. This has been the biggest disappointment in the last 5 days of this mad war." Så skriver alltså en member of the parliament.
Whoa, she's focusing on the wrong thing here, man.
Alltså,
you know what I'm saying? That's what that person probably feels. That's so stupid.
Sen så skriver så här, det här är Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba: "Russia's invasion of Ukraine has affected Ukrainians and non-citizens in many devastating ways. Africans seeking evacuation are our friends and need to have equal opportunities to return to their home countries safely. Ukraine's government spares no effort to solve the problem." Igen, ett erkännande av att det har funnits ett problem.
It's a problem, yeah.
Men liksom, så att när en member of the parliament och när den egna utrikesministern säger det här, är det också bara desinformation då? Eller, come on now. FN säger det, de här säger det.
Putin is tweeting for them.
Ja, men exakt. Alltså, det är så jävla löjligt. Alltså, hur långt ska folk gå för att ursäkta att så här, som att det skulle vara så fucking otroligt att människor skulle behandlas olika i den här situationen. Fuck out of here, alltså.
Man, you got so upprörd that you couldn't read in English.
I couldn't just laugh på engelska. I don't know what's going on.
I don't know if I see you this mad. I wish you get this mad about other shit. No, I don't know.
Men ja, du frågade om den här, vad var det? Var det 18 till, eller 60?
18 to 60 are men, 18 to 60 are being asked, or are not allowed to leave. So it's like they're getting treated like Africans. If you're African or if you're non-citizen in Ukraine, or 18 to 16 male, you but they're asked to stay back and fight.
Oh. And that shit is
what
real,
do you think?
Also,
I know as a Swede, you're like, fuck that shit, right?
Nej, men så här, det finns ett jättebra The Daily, New York Times The Daily-podden har varit superbra som vanligt under den här konflikten. Varje dag är det nya avsnitt. Lyssna på den om ni inte har gjort det. De hade ett avsnitt där de intervjuade några personer, några ukrainska män då, som har blivit tvingade att vara kvar. Och det är väldigt, det blir så tydligt när de intervjuar de här människorna att så här, hallå, för en vecka sedan så jobbade jag som någon slags
artist
eller computer designer, och nu ska jag ta upp vapen och slåss. Alltså liksom, what the fuck? Hur snabbt allting kan vända. Och det är en person de intervjuade som, han gjorde verkligen försök att inte, han vill inte göra det här, det var tydligt. Han, där blev det också tydligt hur plötsligt det här beslutet kom. Han sa att han hade en lillebror som hade hunnit lämna landet innan. Och sen då när den här personen som intervjuade skulle lämna landet, så under tiden han var på väg mot gränsen så kom det här beslutet. Så han fick inte. Och han beskrev det till och med som att han hade gått och försökt lämna landet ändå, ställt sig i kön. Att många,
Six hours.
Många av de ukrainska andra som var där, kvinnor och barn, hade kollat på honom och bara, vänta nu, hur gammal är du? Du är över 18. Och han sa att de hade sagt shame till honom.
Alltså, yeah. Jag tänker 23 years old.
Tänk den här Game of Thrones-scenen nästan.
Yeah, alltså, I thought about that too, yeah.
Och that shit is real as fuck. Alltså, jag vet inte hur jag ska säga. Det, du sa till mig så här, oh, men som svensk så känner jag fuck that shit. Och jag tror att jag försöker hela tiden när det gäller krig, just för att jag aldrig har varit i närheten av ett krig. Jag har bara reserve judgment. Jag bara jag har väldigt mycket respekt för att mina känslor kring en sån här fråga kan förändras som fan. I have no idea what I'm talking about. Yeah. Så jag vill inte säga att så här, vet du vad, om någonting skulle hända så flyr jag direkt. Jag vill inte heller säga om någonting skulle hända så springer jag ner till fronten. Jag vet inte hur jag kommer känna. Jag vet inte hur jag kommer reagera.
I apologize for assuming.
Nej, nej, men det, jag tycker inte att det är en konstig assume, alltså att du har assumed det, för att till viss del så känner jag ju såklart så här, det är ganska lockande. Så vet du vad, ska vi bara flytta till Gambia eller Ghana liksom? Om man märker att shit hit the fan, vi har ändå ett annat
land. And they'll welcome you with open arms.
Samtidigt så är det ju det som jag tycker är fascinerande när man hör många av de här ukrainska män ändå som pratar om att så här, den här, man kanske inte har gått runt och tänkt den här känslan av att försvara mitt land och försvara, den är så himla att man går runt som en så här nationalist hela tiden, men när någon kommer och ska försöka ta ifrån ditt,
I can wake it up.
Och du kan det ju bubbla upp, och kanske skulle det bubbla upp hos mig, jag vet inte, för att man så här,
it's my fucking country.
I mean, my fucking country, men också this is my fucking life. Vi lever här. Jag har mina barn här, min tjej här, vi går på förskolan, vi jobbar, liksom så här, och nu ska ni försöka ta ifrån det. Du kanske något sånt där växer, jag vet inte.
I get goosebumps, man. I just imagine you with a Kevlar vest on, like, get away!
Nej, men gud.
Never!
Nej, men det är därför jag säger, jag vet inte. Jag kanske också bara så här, oj, jag kanske är världens fegaste person. Eller det, fegaste kanske inte är rätt ord. I don't know.
When you heard it, what did you think? When he stood in line for 6 hours amongst, and ignored the women and the children that were trying to talk to him, asking him his age. What did you feel? Did you have any judgment on him?
Inte judgment, för att igen, jag försöker verkligen reserve judgment i krigssituationer. Jag vet inte, jag har inte varit med om det. Jag kommer inte döma någon liksom, som är i den där situationen nu. Det skulle vara väldigt high horsey av mig. Däremot så det jag kan känna är att så här, den här beslutet, det är klart att fan, det är så jävla dubbelt. För det är klart som fan att det skulle kännas helt sjukt att tvingas stanna kvar. Framförallt som svensk, man är så jävla ovan vid att så här, the government ska tvinga mig att hålla på att göra en sån sak. Samtidigt så känner jag att så här, du vet, det är mycket bra grejer som kommer med mansrollen. Det är mycket fördelar man har av att vara man i samhället. Higher pay, jag behöver inte vara rädd när jag går hem liksom, från stan sent på kvällen.
Right.
Så finns det vissa grejer som kommer av att vara man också. Som, du vet, kvinnor och barn först. Jag tycker inte att man kan få alla positiva grejer av att vara man och sen undvika de här quote-unquote negativa grejerna.
And I was judging this guy. Not gonna lie, I know it sounds fucked up, and I know it's a scary prospect, but technically they're not asking you to grab a gun and shoot. You know what I mean? I was standing there yelling at the speaker as I was listening to it, because I was like, you don't have to shoot a gun. Like, there's more to war than...
I don't know.
You could be handing out food or some shit. You know what I'm saying? Like, help your countrymen out. I don't know, it was hard for me. I don't know. It's actually literally happened to me where I have my job and then all of a sudden I'm sitting there holding the M16. Where they told you, you're no longer an air traffic controller. You are a guard. And you're guarding the control tower, which is the one target here in Alaska, which is, you know what I'm saying? Like, far away. It's a different thing, of course. But it was a... I had already signed up for the military. I know it's a whole different thing.
Det är därför jag vill verkligen vara försiktig med the word judgment.
I'm not happy. I'm just letting you know how I felt. I did judge the guy. I'm not saying it's right or wrong. I'm just, you know, saying how I felt.
Ja, jag fattar. Jag tror bara att det är så massiv skillnad ändå bara för den här så här... Du har signed up in the military. Right, right. Du är del av den här stora invasionsforcen som är overwhelmingly powerful och så vidare.
Yeah.
Och det här är ett krig där man blir attackerad. Där det är ett existentiellt hot. Att så här, du vet, de försöker ju... They're trying to kill us. Alltså, de försöker predict, och de har the power to do it.
Right, and they're more powerful. So it's almost signing up to die.
Oh.
And when I did sign up for military, there was nothing. It was like to go to college for free.
Oh, business.
And then all of a sudden, that happened, and my life changed. And joining the military took a different meaning in 2001. But I had already been in for a year. Anyway, that was I don't know. I just wanted to see what you thought about that. I knew you had. I figured you had listened to it, and I knew I would have a different feel. I had a strong feeling when it happened.
But det är bara overall. Jag vet inte. Vi kanske ska börja wrap it up. Eller vad känner du? Det är en sån här grej som har slagit mig om och om igen, att så här, det är så sjukt hur mycket konsekvenser det blir av att ett fåtal power-hungry jävla män slash gubbar ska hålla på med den här skiten, alltså. What the fuck? Allt det här lidandet för att, for what?
And he's short too.
Det menar att det hade inte skett om han var lång.
Eller? If he's a little taller. Yeah. Maybe he wouldn't have to compensate. He's 171.
Nej, men...
Did you know that?
Ja, jag visste att han är kort. Oh,
no, short dude, man.
Men shit, som sagt, mycket kan hinna förändras snabbt. Jag hoppas att, obviously, att det här kan deeskalera så snabbt det bara går. Att det inte liksom blir värre än det redan har varit. Jag tycker man måste också bara fortsätta tänka mycket på faktagranskning. Fortsätta vara liksom varse om alla sjuka, för det är så mycket så grejer som kan gå snabbt under en sån här, och jag menar, nu pratar jag om Sverige, även om det inte blir liksom krig här, men man märker hur snabbt vissa vill ta vissa slags beslut, som att så här, frågan om att gå med i NATO, det är många som vill pusha den nu. Det var häromdagen så var det ju en tidigare försvarsminister i Sverige som menar att han ville att vi skulle utvisa alla ryska medborgare. The fuck?
What?
Du vet, det är så många så här nu, de bara passar på med sina grejer liksom. Och det tycker jag också man ska vara lite, jag menar, försiktig med. Det var ett crazy förslag, vadå utvisa alla ryska medborgare?
I liked the prime minister's speech though. When she spoke, addressed the nation. I liked it. It's unfortunate that she had to speak in these times, but you know, it's I liked what she said.
Hoppas alla kan, jag vet inte, vad ska man säga? Hur ska man avsluta en sån här diskussion?
I don't know, man. Pray for Ukraine. Or what's the, they're saying to send money to UNICEF if anybody wants to donate to the cause. That's one thing that people are saying. And I don't know, man, just
hang in there.
Yeah, hang in there. Thoughts and prayers, as we say in the US. I don't know, man. It's tough. There's no good way to end it, so let's just end it.
Yep. Vi hörs nästa vecka på Opensvis.
Peace.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.